Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Hej och välkomna till Ekomani... Va? Nu vart det konstigt. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör varje vecka i 122 år, har vi bestämt, Mattias.
Ja, där någonstans. Ungefär så.
Mm, så är det. Hur är dagsformen med dig?
Det är fint. Jag är så jävla glad därför att nu är glasverandan klar.
Mm.
Nu är toaletten klar.
Mm.
Och nu är Attefallshuset målat.
Mm.
Kan du förstå vad det betyder när det blir klart? Jag gillar ju projekt och sådär, men jag ogillar ju när de är oklara. Så det hände något i mig igår kväll när det blev färdigt liksom. Så att, ja, fantastiskt.
Och hur många veckor är det kvar nu innan du drar igång nästa projekt då?
Uteköket börjar på måndag.
Men det är ju
ett ganska litet projekt då. Men dock, måndag.
Ja, jag har faktiskt en liknande upplevelse. Ja. Jag bor ju mitt i en ombyggnadsprojekt. De bygger om hela lägenheten. Men igår gjorde jag en sån här mellanstädning. Jag tog in ett team som städade hela lägenheten. Och bara det var ju underbart. De sa så här, ja men det här kommer ju bli smutsigt igen. Ja, det spelar ingen roll. Jag vill bara en kväll ha rent. Jag kan ju för fan inte ha 6 månader med slipdamm bara för att det kommer nytt nästa vecka. Liksom. Så att, nu har jag helt onödigt putsat fönster och fått det städat och torkat på varenda yta som jag nu ska damma ner i helgen igen. Liksom.
Ja, så är det.
Nåväl.
Men det pågår.
Så är det. Vi är ingen städpodd du och jag. Liksom, så att jag tänker att vi ska bjuda in veckans gäst.
Ja.
Ja,
det ska bli kul. Ja. Det är en ettrig fan helt enkelt.
Jaså? Jaha, ja, ja. Om du tänker på honom, då tänker du på ettrighet liksom.
Ja, jag tänker på så här, rapp i käften, ettrig, sådär. Och då tänker jag, det är bra för dig Charlie, då kan du få en utmaning den här veckan. Att så här, nu har du någon att gå emot liksom.
Mm-hmm.
Jag tror nämligen att våran gäst ändå kommer att liksom... tugga, liksom, han kommer ändå vinna över dig så att säga, i någon slags antal ord per minut. Men det är bara en känsla. Jag har aldrig träffat den här eminenta gäst, så att vi kör väl då.
Ja.
Han heter ju Peder Lam. Varmt välkommen in.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Hur dagsformen är dig?
Dagsformen är bra. Jag gick nämligen upp klockan... Alltså jag går aldrig upp före klockan 10 som en regel. För det tycker jag är dumt. Men idag, eftersom jag skulle vara med SVT:s morgonsoffa, så fick jag vara där klockan 6. Vilket betyder att jag var tvungen att gå upp klockan 5.
Fy fan.
Ja, det tog emot. Det var som att liksom slå huvudet i taket när man lyftes upp ur sängen.
Jag hatar morgonsoffer. Blir man inbjuden kommer man ju, för det är alldeles för bra marknadsföring för att tacka
absolut,
nej. Men hela konceptet är ju vedervärdigt.
Men tydligen tittar folk på det.
Ja.
Så det är ju bra.
Ja.
Men Peder, jag måste fråga dig. För du, alltså, då har jag träffat min... Alltså, det finns ingen annan jag har träffat faktiskt som gör som jag då uppenbarligen, som sover till 10. Alltså, mina tider är ju 3. Jag går och lägger mig 3 på natten och sover till 10 på morgonen.
Ja.
För jag tycker att det är allra bäst. Alltså det passar bäst liksom i... i alla möjliga cirklar man kan räkna. Hur resonerar du?
Nej, men du har helt rätt, va? För att vi i vårt samhälle så lider vi ju fortfarande av konsekvenserna av det högkyrkliga arbetarsamhället där man är tvungen att gå upp klockan 4 för att mjölka kor. Men jag har inga kor. Jag känner ingen som... Jo, jag bor i en by på landet, så några har kor faktiskt. Men om man inte har kor finns det faktiskt ingen anledning att gå upp så jädra tidigt. Men Martin Luther, den där snubben i Tyskland för 500 år sedan, han lärde oss att vi måste gno och arbeta, för annars kommer vi inte till himlen. Mm. Så därför tror vi fortfarande att vi måste gno och arbeta som idioter. Men ingen blir lyckligare för det.
Men du, Martin Luther, nu måste jag kolla med dig. Var det verkligen så, man? Är inte han som en sån här internetgrej att det tillskrivs massa citat till honom som att var han så jävla bister som man alltså, efterkänner? Jag har fått fram att han var ganska skön snubbe.
Ja, nu är det ju 500 år sedan han levde, så det finns väldigt mycket forskning om just honom. Ja,
men du kanske kommer ihåg någon från din ungdom?
Ja, men jag träffade honom några gånger där i Heidelberg. Men grejen är den att vad som framgår nu var att han gillade vin och god mat och var liksom var inte så kärv. Jag tror snarare att det var 1700-talets svenska kyrkoherdar som liksom förvandlade honom så att liksom vår bondebefolkning skulle hålla sig tukt och förmaning. Mm. Och inte hålla på att göra revolutioner och sånt, utan gräva potäter.
Men oaktat Martin Luther, det där har inte du köpt in på i alla fall?
Nej, utan jag gillar att gå upp sent. Men då skulle ni träffa min fru, för hon går aldrig upp före 12.
Mm-hmm.
Det är lite Marie Antoinette faktiskt. Mm. Ja. Men hon är besatt av släktforskning och andra roliga saker, så att hon är ofta uppe till 5. Men det klarar inte jag.
Men är det lättare att släktforska på natten, menar du? Eller?
Ja, hon menar att då kommer inte jag och stör, och så kommer inga katter och stör. Det är tyst. Fastän vi bor ute på Vischan, det är alltid tyst.
Det är svårt att få tag på människor 5 på morgonen bara.
Ja, men hon vill inte få tag i någon. Vad fan ska man ha tag i folk?
Nej, men jag tänker man släktforskar och ska in i arkiv och
fiskar. Nej, men de är döda allihop.
Ja, du tänker så, ja. Ja, ja. Just det. Nej, men jag skulle jag är ju inte ligger ju gärna länge. Jag älskar ju sova och såna saker även om jag inte har den här dygn, men det är framförallt för att jag har ett barn i skolåldern, men nu är han ju så stor så att han klarar faktiskt, han är 12 bast nu, så att han har ju liksom sin veckaklocka i mobilen inställd för hela veckan och sen går han upp och fixar det själv. Ja. Men fram till ganska nyligen var det ju så att då behövde man ju vara där och säga ta en tugga till, ta en tugga till, sätt på dig båda strumporna, men vad fan, nu måste
och de här
gummistövlarna. Ja, och då kan man ju också ställa sig frågan varför börjar skolan så tidigt.
Ja, det är ju också, jo, men det var ju för att mor och far, de skulle ju, pappa skulle ju vara liksom klockan 6 då fabriksvisslan liksom visslade. Mm. Mm. Och då kunde man inte ha ungarna hemma. Mm. I den ettan, eftersom det var 8 ungar. Mm. De fick inte plats helt enkelt.
Ja, men det är vi ju liksom lite klara med. De flesta av oss har ju inte det problemet. Liksom. Nej. Så att, nåväl.
Men det är ju lite trendigt att ha så där 10 ungar igen.
Ja.
Obegripligt. Mm.
Men Peder, varför känner gemene man igen dig? Vad är det du har gjort? Jag vet ju att du har varit med på spåret och man har sett dig lite här och var liksom. Men vad är det som... Är det, du var med i Rallarsving också. I
Gud, vad du kommer ihåg.
Känner igen, jag är ju kompis med Musse.
Jaha, men det här var ju typ på 1900-talet eller något sånt.
Vad fan gjorde du i Rallarsving?
Ja, exakt. Men jag bara undrar...
Nej, men det undrar jag också. Jag har blivit någon sorts... jag tänkte bara jag går omkring här på Söders höjder så var det någon, och så hade jag en tavla under armen, så var någon tanta som sa jaha, vem har du lurat av den där?
Ja, just det. Ja. Antikhandlaren som åker runt.
Så att jag är liksom... Jag har inte varit i tv... Ja, nu var jag i tv-rutan här i morse på olika tv-soffor. Men annars slutade jag med att göra television ungefär samtidigt som ni gjorde television för 10 år sedan och sånt där. Det ligger kvar på något sätt, så att det är lite tråkigt att man blir igenkänd av parkeringsvakter och sånt där.
Ja, du menar så. Men du har inte haft en idé.
Eller så har man gjort bra avtryck, tänker jag.
Ja, så kan det ju också vara, absolut. Men jag gjorde väldigt många tv-serier under en period, och det var ju väldigt roligt.
Och då var det antikviteter.
Nej, det var allt möjligt. Jag var programledare för, helt otippat, för Kockduellen.
Just
och sen satt jag med på spåret några gånger. Mm. Det senaste så här fåniga kändisprogram jag gjorde, det var när jag var med och bakade i Hela Sverige bakar.
Mm-hmm.
Jag blev utslagen någonstans i mitten, för jag gjorde stenhårda frukostfrallor.
Mm-hmm.
Det var som hockeypuckar.
Det fattar man ju, frukostfrallor är inte din grej. Du är lite
men jag försökte övertyga dem att det var... Ja, Jag försökte övertyga dem att det var någon speciell typ av kroatiskt bondbröd.
Ja. Det gick de inte på. Nej, vi gick inte på det. Ja. Jag fattar, men hur hamnade du i tv från början då? Hur liksom, eller var det sen ambition? Jag ska hitta liksom räckfilen in på...
Nej, det berodde faktiskt på att jag var väldigt så där fånig tonåring som bara gillade antikviteter.
Varför då? Kommer du från en sån familj?
Ja, kanske lite grann, men liksom alla mina klasskompisar, de gillade fotboll, hockey, segling, slalom. Mm. Och jag kunde liksom, I couldn't care less. Jag tyckte liksom idrott är ju en kriminell idiotverksamhet. Så att jag intresserade mig för konst och antikviteter, vilket gjorde att jag började koka kaffe på den anrika auktionsfirman Buljongskis. Mm-hmm. Där vid Berzelii park. Mm-hmm. 1985. Mm. Och sen blev jag liksom fast i den där världen.
Och det var inte så oklart för dig att du skulle syssla med gamla grejer?
Nej, det kändes självklart hela tiden. Men, och då hade jag en chef på den auktionsfirma jag jobbade på för 20 år sedan. Och han hette Johan Nordén. Och han hade ett tv-program. Han var programledare för ett tv-program som hette Otroligt antikt. Där kändisar tävlade om att veta saker om gamla grejer. Mm-hmm. Mm. Och sen tog jag över den där showen och sen rullade det på med olika, vad ska man kalla dem, lite livsstilsmysprogram sådär i olika versioner.
Och Antikrundan är ju det som jag får upp när jag hör ditt namn.
Alltså det är så jävla roligt, så fort jag sitter på tåg eller någonting, eller ännu värre om jag går in på någon sån här, du vet, Bishops Inn i Karlstad eller något sånt där, då är det någon sån här rosépåstrukna medelålders damer som liksom: nej, men det är ju han, den där från Antikrundan. Och då säger jag alltid ja, det är det. Ja, men när kommer ni till Karlstad? Ja, men det blir i oktober. Ja. Men jag har faktiskt aldrig varit med i Antikrundan.
Va?
Nej, alla tror, jag vet inte varför. Det, jag har varit med i Antikrundan lika mycket som jag var med.
Det är ju otroligt antik så, naturligtvis som gör det.
Ja, det spökar
liksom. Det
var ju ändå, det var väl liksom föregångaren på något sätt. För Antikrundan är ju inte ett svenskt format, utan det kom ju senare.
Liksom. Ja. Nej, men alltså Antikrundan har ju där, gått nu snart till 30 säsonger någonstans. Det är verkligen en favorit i repris.
Vi har ju samma utmaning, eller inte samma, men liknande, att folk tror att vi fortfarande är programledare för Lyxfällan, trots att vi har gjort fler program utan oss. Men det är ändå ett program som vi inte kan säga något annat än att vi har varit med i. Ja. Men du är ju tajt förknippad med ett program som du aldrig
har. Som jag aldrig har varit med. Det är ju jättekonstigt. Men det är samtidigt lite roligt. Men jag har lärt mig att jag ska i alla fall inte argumentera emot när fulla människor säger att jag är med i Antikrundan. Nej. För att då säga ja, jag är det. Och vi kommer snart till Karlskoga, det kommer bli jättebra.
Men mitt bästa exempel från mitt eget liv, där, som jag själv kan berätta nu för jag tycker det är så fascinerande, det var på Gotland en kvinna som kom fram till mig och sa: hej Charlie. På riktigt sån, hej Charlie. Och jag var så här: hej, känner du inte igen mig? Så bara, nej, men hur kan du glömma mig? Det var ju mindre än ett halvår sedan som ni bodde här på mitt bed and breakfast en hel vecka när ni spelade in tv och grejer.
Ja, det var lite...
Och då var jag så här: fan, vad är det för rockstjärna livelev? Har vi varit på jag känner inte igen detta alls. Du vet så här bara, men nu, vad heter du, Gunilla? Ja, men Gunilla, nu kommer jag aldrig glömma dig. Nej. Förlåt liksom, så här, nu, jag kommer komma ihåg dig, Gunilla. Liksom. Nästa dag träffar jag igen och så säger jag så här: du, jag gick hem och kollade efter, men det var ju inte ni, det var ju de här nya. Och då tänker man så här: men de bodde ändå hos dig en hel vecka och du trodde fortfarande att det var jag. Liksom.
Det var ju roligt. Vilken triumf.
Ja, så är det. Hade jag varit programledare för Lyxfällan eller för Antikrundan, hade jag begått något bankrån eller något, för det är du och jag som hade åkt dit i slutändan ändå. Han svär på att det var Peter. Jag är så säker på att det var han. Ja.
Nej, men jag får också alltid värdera saker så här. Men där är ju han från Antikrundan. Kan du värdera min fru här?
Just det, färdiga skämt som man tänker.
Men du Peter, jag måste fråga, du är ju nu, alltså, är du fortfarande intresserad? Vad är din specialitet inom det antika? Är du fortfarande
jobbar du med det?
Köper och säljer mycket liksom?
Det där är ju liksom som psoriasis, det går aldrig bort. Så att jag är lite, det kommer i skov. Så att ibland så sitter jag på så här nätauktioner och köper. Ja, igår köpte jag visst en bokpress i gjutjärn som väger 50 kilo. Jag vet inte vad jag ska göra med den. Men den liksom, den trillade in. Men jag försöker hålla mig borta faktiskt.
Varför det?
Vad ska jag med alla grejer till? Man får inte ta med sig dem dit vi är på väg i alla
fall. Du köper och sen så blir de kvar. Det är inte som att du köper dem och så säljer de två år senare, utan du hamstrar.
Ja.
När du kom nu då med en tavla från 1600-talet, ja, under andra män, ska du ha den? Eller är det,
ja,
någon...
den ska jag nog hänga upp hemma.
Ja, ja.
Det tror jag. Ja. Den är ganska tråkig, den föreställer en profet. Ja. Ganska mörk.
Ja.
Man skulle kunna kalla den Natt på svarta börsen.
Men händer att, ja, du säljer grejer också?
Min själ.
Mm, men
inte prylar, nej.
Nej. För Mattias köper mycket klockor och hävdar att det är en investering, men jag tror ju aldrig han kommer sälja några klockor.
Jag hade en sån period också.
Ja.
Jag har inte sålt en enda.
Nej.
Men jag har däremot glömt den på något jädra stadshotell.
Mm-hmm.
En fin från 50-talet.
Mm-hmm.
Ja, det är dumt. Och de visste ju inte något om det, såklart.
Men du är inte bara en passion för liksom att det där med antikviteter och gamla grejer aldrig går ut. Du är också en stor jaktfanatiker, har vi ju förstått. Jag vill komma in på det eftersom du har ju suttit och morgonsoffat in hela morgonen, precis, på jakttemat, va? Eller?
Jag är väl kanske inte jaktfanatiker praktiskt, mer teoretiskt.
Hur funkar det? Hur blir man teoretiskt jaktintresserad?
Alltså jag tycker det beror på jakt och jakt. Det finns ju fantastiska jaktformer, men Sverige är ju ett väldigt kallt land. Och jaktsäsongen börjar så sent, så att jakt i Sverige handlar ju mest om att sitta och frysa under en gran.
Mm.
Tills man är blå i trynet.
Låter inte som vare sig min eller din grej.
Nej,
egentligen.
Jag tycker mer om liksom femstjärniga lyxhotell med palmer.
Ja.
Det tycker jag är mer trevligt. Ja. Men jag går gärna på en jakt när kanonerna har tystnat och så lagom till middagen börjar.
Mm.
För det brukar alltid vara trevligt.
Mm. Mm.
Men själva det där skjutandet, det får andra göra. Men däremot, jag bor ju liksom ute på landet, och ekonomi och rikedom på landet, det räknas ju inte i kronor, det räknas i antal kilo i frys.
Mm. Mm.
Så att hur mycket vildsvin man har, hur mycket dovhjort och sådär.
Just det. Mm. Det kommer jag ihåg, jag bodde i Skåne i 6-7 år. För inte så länge sedan.
Men då vet du.
Då var det ju folk som ringde till mig därför att jag lagar mat då. Jag älskar mat, så de ringde till mig såhär, snälla, kan jag köra över en halvt rådjur till dig? För nu har jag nytt som kommer in här, jag har ingen plats kvar i källaren.
Underbart.
Liksom. Så jag fick, och det kostar ju ingenting om man ska prata om köttpriser.
Ingenting. Och sen tycker jag att det finns också en moralisk aspekt i det. För att visst, om man bor här där vi sitter nu, mitt på Södermalm, då har man ju inte så mycket val än att gå och handla på liksom storkapitalismens kedjor. Vilket man kanske inte tycker är så roligt eftersom det är väldigt begränsat det man kan köpa. Man kan ju bara köpa industrikött.
Mm.
Men bor man på vischan, då får man ju lära känna olika jägare och andra markägare så att man får köpa lite.
Mm.
Men och då kan man ju köpa kött som då är moraliskt försvarbart. Det har inte transporterats någonstans. Det där vildsvinet fick en kula mellan rakt i pannbenet och dog på plats. Om det var en duktig skytt förstås. Den har inga tillväxthormoner. Den har ingen antibiotika, inga mediciner. Det är så jävla grönt och etiskt som kött kan bli.
Mm.
Annars får man ju bestämma sig inte att äta kött överhuvudtaget. Men om man vill äta etiskt kött så tycker jag att vilt är det närmaste man kan komma.
Mm. Mm.
Så att jag tycker det har många, många poäng. Och sen är det himla nyttigt också.
Hur är boken då? Det har kommit en bok, det står ju här i min info.
Boken kommer just idag, idag faktiskt, så släpps den.
Och heter?
Den heter Jägare och redskap.
Ja. Ja, det blir så när man håller på.
Men en grej som är väldigt spännande tycker jag, det är att vi, alltså jag bor mitt i Sörmland nu under pandemitider.
Mm.
Har inte varit mycket i stan, men har liksom njuter av livet här på vischan.
Det var härligt. Jag ska till Gnesta imorgon.
Ja, det är
fantastiskt. Men vad är det för att, jag menar, om man tittar på hjortbeståndet, alltså bara 10-15 år tillbaka, så fanns det ju, då var det ju lite unikt att se,
ja,
och se och liksom se hjortarna, och nu är det ju liksom stora horder av hjort. Vad beror det på? Beror det på att vi jagar för lite? Eller vad?
Tvärtom.
Liksom,
det beror på att vi jagar. Okay. Så här var det, va? Gustav den tredje var en rolig snubbe på många sätt. Han avskydde adeln och adeln avskydde honom. Så mycket att de till slut sköt ihjäl honom. Men han tänkte, om inte adeln gillar mig så kan i alla fall folket gilla mig. Han är ju fortfarande en älskad kung, liksom. 200 år senare.
Mm. Även fast man försökte sälja in honom som att han var snobb och så långt bort från folket.
Ja, nej, men liksom... han var en av våra få riktigt folkliga kungar, ska jag säga, under sin egen tid. Och det berodde ju framförallt på två grejer som han gjorde. Och då får man analysera så här. Vad gillar svenska folket? De gillar sponken och jakt. Så följaktligen så släppte han hembränningen fri och jakten fri. Jakten hade ju tidigare varit ett kungligt och adligt privilegium. Så bondgubbar som bodde på landet, de fick ju inte ens alltså, de fick inte skjuta något rådjur, för då hamnade man liksom på tukthus.
Just det. Det är Robin Hood-storyn. Liksom.
Ja, absolut. Så var det ju.
Men han körde en gammal bröderskådespel.
Nu får ni gå ut i buskan och skjuta bäst ni ville. Och det gjorde man ju såklart.
Ja.
Dels började man supa som fan. Vilket var en ren flax att då, det var ingen flax, det var verkligen behövligt att IOGT och andra kom igång då i slutet av 1800-talet. Mm. Och gjorde att svenskarna nyktrade till lite grann. För Sveriges befolkning var dyngraka hela tiden. Eftersom man fick bränna hemma.
Mm.
Men sen var det också så att de var hungriga mellan brännvinnet. Så att då gick de ut i skogen och sköt varenda älg. Så att vid sekelskiftet 1900 så hade vi inga djur kvar i Sverige. Skulle man kunna förenkla det till att säga. En väldigt grov generalisering. Men man kan säga det att alla hjortar var slut. Alla rådjur var slut. Alla älgar var slut. Alla bävrar var slut. Alla svanar var slut. Ja, det var slutjagat helt enkelt.
Mm.
Men då tack vare ett helt liksom band av jaktintresserade skånska baroner och grevar, så hade man sparat några få individer av både rådjur, älgar och hjortar på olika skånska gods i små hägn.
Mm-hmm.
Och sen har man jobbat aktivt med stödutfodring och andra liksom bevarandeåtgärder för att få de här stammarna att växa. Och det har ju lyckats. Så idag har vi nog mer vilt i Sverige än vi haft på 1000 år.
Mm-hmm.
Det är ganska fantastiskt.
Mm.
Sen finns det ju också delade meningar om det där, för man har ju tagit in en del djur som inte alla är lika glada över, som vildsvin till exempel. Och nu har vi så mycket vildsvin så att nu har vi snart lika mycket folk i landet som vi har vildsvin.
Vildsvin i Skåne i alla fall, där jag har bott, där upplever man ju det som ett stort problem. Konkret,
ja, det beror ju på
problem.
Vem man är. För jägarna älskar det ju. Mm. Och vildsvin är ju väldigt gott, alltså som kött.
Ja, om man vet vad man ska göra med det. Ja. Det går inte bara att slänga det på grillen.
Exakt,
rakt upp ner.
Nej. Det är det många tror. Mm. Man måste vara lite försiktig.
Mm.
Men det blir ju gott om man, som sagt, vet hur man gör. Men nu har vi så mycket vildsvin. Så jägarna, de stödutfodrar ju, och bönderna blir jättearga. För har man ett gäng vildsvin som drar över en potatisåker, det är ju ingenting kvar.
Mm.
En natt som vi käkat upp rubben.
Mm. Och kör upp ett par vilda trädgårdar varje natt också.
Det är inte heller så poppis.
Nej.
Och sen tog vi in till exempel Kanadagåsen, Bengt Berg, som gjorde det på 1920-talet. Och det blev ju kanske inte så himla lyckat för de som gillar att hänga på stranden.
Mm.
De måste ju liksom kryssa mellan gåsskitshögarna.
Mm.
Så att det finns både för- och nackdelar. Men man kan säga till exempel, alltså väldigt många av de djur vi har i Sverige är ju importerade. Dovhjortarna till exempel, som var inne på, det var faktiskt Johan den tredje som på 1500-talet köpte 2 skepp fulla av levande dovhjortar från Skottland. För han ville ha lite fin kunglig jakt kring sina slott. Ganska häftigt, va?
Ja. Och det är mycket,
jag var ute i helgen och stannade till på en liten viltbutik och köpte då med en dovhjorts ytterfilé. Vad skulle du göra med den lite snabbt bara? Det är ingen mat,
mitt favorit.
Det här är ingen matpod, men jag måste ändå föra.
Du har inte svårt för rått kött?
Nej.
Nej. Då fryser den. Och sen när den är lite halvfryst, alltså tar du upp den ur frysen och så väntar du en timme, en och en halv, tills den fortfarande är liksom lite fryst. Och så tar du en jäkligt vass kniv och så gör du tunna skivor. Och de tunna skivorna bankar ut med knivens sida, trycker till dem liksom. Och så gör du en carpaccio på det. Och för att göra carpaccion lite svensk, så istället för olivolja så tar, du kommer ju därifrån Sörmland så att du kan ju ta lite den där urgoda rapsoljan från vad heter det här fina slottet där utanför Katrineholm som gör så
ja just det ja precis
utom Katrineholm, Nordiska museet. Där har de
därifrån.
Där finns en himla god rapsolja, så drar du över det och istället för någon balsamvinäger så köper du svensk hjortronvinäger. Och istället för italiensk hårdost så tar du den svenska varianten.
En västerbotten.
Mm. En vällagrad västerbotten.
Mm.
Och istället, men rucola är också en svensk grej. Det heter ju senapsskål på svenska.
Mm. Mm.
Alltså det blir så bra. En svensk carpaccio.
Oh. Om du gör det nu hinner jag kanske komma fram på 6:30.
Jo, snorret. Och istället för pinjenötter, solroskärnor som du rostar. Nu blir jag hungrig.
Ja, det är taget. Det vattnas i munnen redan.
Mm.
Ja, bra. Tack för det, Peder. Men du, vi måste ju också prata om att du är fortfarande chefredaktör för Consigliere, va?
Konnässör. Absolut.
Konnässör.
Jag är inte chefredaktör. Vi är faktiskt tre redaktörer som delar på jobbet.
Mm.
Och det är kul.
Och varför är det så orättvist att det är bara de som har en jädra massa pengar som får? För liksom ja, det... kriteriet är väl att man ska ha en miljon i årslön typ?
Ja, det var eller, länge sedan det bara var en miljon. För att det är så att nu är det så jädra många som tjänar en miljon. Så vi hade inte råd att skicka till alla. Så att vi har blivit lite hårdare. Så att du får tjäna lite mer. Men det är bara, alltså, du ska inte fråga dig om, utan bara när. Så att så småningom kommer dimpa ner i din brevlåda, ska du se.
Hur mycket, vad krävs för att jag ska få tidningen då? Sätter jag dig på pottkanten nu eller?
Ja, jag kommer inte ihåg, men är det 2 miljoner?
Det är lön.
Jag har inte riktigt lön. Ja, det är det ju, för att tidigare var det ju på förmögenhet. Men eftersom förmögenhetsbeskattningen är borttagen så finns det heller inte några färska register på det.
Ja.
Så att nu går det bara på inkomst.
Mm. För det är inte så många människor, tänker jag, av de som jag känner som är riktigt rika. Som vill
byta bekantskapskrets.
Nej, men alltså som tar ut 2 miljoner i lön. Det är skatteeffekten på det är ju jämfört med att låta pengarna jobba i bolag och grejer. Så ja. Att, men det är ju många man inte hittar då som, vad ska jag ta ut 2 miljoner i lön för och sen sätta dem i arbete?
Ja, men det är ju faktiskt anställda. Det är helt otroligt anställda och tjänar så mycket.
Ja.
En kompis nyligen som skröt om att han tjänar 900 000 i månaden.
Ja,
det har många nollor därifrån.
Ja, ja.
Så då får
Ja, men och det är så här att vi driver en bokföring- och redovisningsbyrå där vi tar emot post för ganska många klienter. Så att jag har 5x eller 6x varje månad.
Men då, får du glutta i den.
Så att jag har... Jag kan den tidningen, men vad var grejen liksom? Det är ju väldigt flådiga annonser, det är ju liksom, ja men det är ju snygg, alltså den är ju otroligt schysst tidning. Men vad var kriterierna? Är det inte bättre att bredda då, eller låter det vara på en mille, eller vad var tanken liksom?
Nej, jag tror snarare tvärtom. Det gäller ju att den ska vara så exklusiv som möjligt. För ett exklusivt medium som folk pratar om och vill komma åt gör ju också att man får den typen av annonsörer som man vill. Det blir en väldigt exklusiv publikation. Det finns ju jädra många andra publikationer med liksom livsstilsinnehåll som man kan gå och köpa i Pressbyrån istället.
Idén här är att de annonsörerna som har saker att annonsera som bara en promille av befolkningen någonsin kommer att ha råd om i alla fall, de kan lika gärna annonsera ett media som bara når den promillen. Hålla på och skicka ut i Expressen att här lagrar du din lyxjakt över vintern. Visst. Är ju ganska korkad annonsering.
Ja, meningslöst.
Det blir nästan ett hån mot den som läser tidningen.
Nej, men det blir ju riktad annonsering.
Ja.
Så det funkar väldigt bra.
Häftigt.
Du, då måste vi ställa den här frågan som vi får och alla andra får som inte håller på med pengar. Blir man lycklig av pengar? Du som träffar och hänger med...
jag har ingen aning, för jag har aldrig haft ett korvöre.
Men du har ändå träffat en hel del pengar i dina dagar, får man väl misstänka. Verkar det sig för dig som att människor med mer... Ju mer pengar man har, desto lyckligare blir man, eller?
Jag ska säga att... Det är lättare att gråta en Rolls Royce än i en folkabubbla. Mm. Nej, folkabubblor finns inte så många kvar.
Nej, det är exklusivt.
Så på sitt sätt. Man göra. Nej, men det är självklart så att pengar underlättar livet. Så det är ju.
Mm.
Jag vet massa saker. Jag var på på TV4s morgonsoffa här, och så var det någon som skrapade fram 100 000 på skraplott. Jag tänkte, gud, det där skulle jag verkligen vilja göra.
Mm. Mm.
Han hade kunnat vinna 5 miljoner till
det. Mm. Mm.
Tänk vad härligt det vore.
Mm.
Jag tror att ni får återinträda i Lyxfällan och komma på besök hos mig.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör jag.
Och för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Men det är ju, han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på 1 år eller 2 år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Eller säkert någon stark
nej,
figur.
Nej, det är så japanskt jättemonster. Så ja, Godzilla-liknande. Ja, okay, ja. Ja, men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
Slash fast.
Mm. Slash fast.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Du, kan, vad får man, om man får boken, vad får man då? Jag vet, du vill ju prata om allting annat än boken, men jag måste hjälpa dig att puffa för den här boken.
Just det. Så att... Ja, jag ska lite short här. Boken är alltså ett samarbete mellan tre. Det är en fotograf som heter Ralf Thurander. Jädra häftigt. Alltså, vi är ett gäng gubbar, och de är några generationer äldre än jag, de andra två gubbarna. Vilket gör Ralf Thurander, han är gammal modefotograf och har till och med fotat Twiggy på sin tid.
Oj då.
Ja, oj, och sen är det en kille som heter Göran Dylén som under många år drev en reklambyrå här på Södermalm som heter The Bakery. Och han står för själva formen. Så att därför har vi har gjort allting själva. Men så har vi hittat ett jädrigt bra förlag i Langenskölds. Så jag var där nu och skrev min kråka i en väldigt stor hög med böcker här på morgonen.
Mm.
Och det har gått jäkligt bra. Boken är, ja, nu låter jag skrytsam, vilket jag ju är. Det är ett praktverk. Det är en stor jädra coffee table book med massor av fina bilder, tjockt papper, ordentliga pärmar och en njutning att bläddra i. Inte bara för de redan frälsta liksom, utan även för de som har liksom lite allmänt intresse av kulturhistoria, etnologi, arkeologi, antikviteter, lifestyle. Ja, den jakt är ju liksom en sån stor del av det mänskliga livet.
Hur då?
Och vår kultur. Jag menar, det har ju präglat oss ända till stenåldern. Liksom. Inte innan dess. Det första vi gjorde när vi kom hit, när inlandsisen smälte, det var ju jaga. Det var därför vi kom hit till att börja med. Jaga vildren längs med iskanten.
Hur mår jakten idag? Har du någon koll på om det är, har det blivit folkligare? Eller är det
har blivit mycket folkligare.
Ja.
Jag kan säga så här att
eller det var ju ett tag
jakten var ju väldigt folklig från början eftersom alla var tvungna att jaga, annars fick man inget att äta. Så enkelt var det.
Sen
efter bronsåldern, nej, alltså det började redan på bronsåldern. Då började vi här i Skandinavien och resten av den då kända världen att organisera våra samhällen. Vi började hitta på massa gudar, vi började ha arméer, vi började rida häst, vi började ha kungar och en samhällselit. Och då kan man säga att det här med jakt delade upp sig i två huvudfåror. Dels den vardagliga jakten för alla, för mat. Men också den här kungliga överklasssysslan med liksom trumpetstötar och guldbrokad. Och då blev jakten någonting tjusigt. Så sen dess har vi haft de här två olika jaktformerna. Och det lever ju kvar än idag. Vi har ju jursonsdirektörer i rutiga kostymer. Som åker ner till såna här köpejakter i Sörmland. Och så skjuter de 42 stycken dovhjortar på en kväll. I sina fina hattar. Med sina dyra engelska bössor. Men sen tar de sina Range Rovers och åker tillbaka till Djursholm. Eller Östermalm. Nu låter jag som en riktig sosse faktiskt. Och så åker de tillbaka och parkerar sina Range Rovers där på Skeppagatan. Och de har inte med sig någon dovhjort. De är inte alls där för att käka dovhjortsfärs, utan de är bara där för vilda västern. Och liksom, jakt har alltid varit en uppvisningsform för eliten. Det är ju status. Det är status att jaga, det är status att ha en tjusig rutig kostym och en dyr bössa.
För det är liksom förknippat med att äga marker på något sätt.
Ja, eller
liksom
det lever kvar.
För slottet bjuder kungen. In liksom
jakt. Man minns trumpetstötarna och de här liksom, hur man red efter vildsvin en gång kring borgarna.
Men jobbar man i vissa delar av Sverige idag så går det ju inte att ha möten vissa perioder för att nej, men nu är det jakt på det här djuret och då är typ alla borta.
Ja, så är det
liksom.
Så är
det ju långt
och särskilt
ifrån
norrut.
Ja.
För att där händer ju också någonting med jakt. Ju mer norrut vi kommer, desto mer folkligare blir jakten. Mm. Desto mer är det liksom Ingmar och Sten Gösta som i sina skoteroveraller kör omkring och liksom letar älgar. Medan ju längre söderut vi kommer så är det mer Carl Gustav och Pluppan som stiger ur sin Range Rover och ska skjuta fasaner. Mm. Hänger du med där? Skillnaden?
Ja, jag satt och tänkte när du berättade, tänkte, man brukar ofta prata om vissa tidningar som heter ofta så här, jakt och fiske.
Ja.
Och fiske har ju inte alls samma situation på något sätt. Fiske är ju inte snobbigt.
Ja, men nu har du inte nördat ner i fiske, märker jag.
Nej, men jag tänker att det är lite mer så här Helge Hansen och...
Ja, du, jag känner en massa tokdårar som har alltså såna här bambuspön från England som kostar liksom 4000 spänn och som liksom sitter hela nätterna och knyter avancerade små flugor för att använda under 20 minuter i någon svindyr fors långt ut i liksom ryska steppen dit man far med helikopter i ofarbart land.
Mm.
Och liksom leds av några sådana här typ inuiter långt, långt ut liksom där bara myggor och björnar bor. Och så står de där och fiskar. Och det går ju på en halv miljon en sån fiskeresa. Så att fiske är också en snobbsport faktiskt.
Men jag tycker inte den har samma är kring sig. Om du och jag skulle stå och hänga i baren och vi skulle imponera på herrn bredvid och så säger så här, vi kan inte träffa säljen för då ska jag fiska, säger jag. Och du säger så här, då ska jag på jakt.
Men det
då
är
vinner
också,
ju du liksom
alltså,
i den
England, i England är det asflådigt. Jag tror bland amerikaner är också jädrigt så där statusfyllt.
Just
och fiska, alltså sticka ut på en sån där liksom djuphavsfiske efter marlin och sånt där och känna sig som Hemingway med en cigarr i ena mungipan.
Mm.
Nog är det status i det.
Ja, okay.
Det är ju ändå coolare, tycker jag. Mm. Är det inte det ändå?
Mm.
Än att skjuta rådjur.
Det är ju jag vet inte. Om jag får välja så fiskar jag ju hellre än vad jag jagar. Men det är ju bara för att jag tänker att det är enklare
alltså,
om man får lite sol under tiden.
Men fiske är också ett väldigt spännande ämne som ju påminner om jakt på många vis eftersom det var någonting som vi liksom var tvungna att göra också en gång i tiden för att liksom överleva.
Mm.
Och nu kanske vi är den sista generationen som ens äter fisk.
Vad tänker du då som är i den här frågan nu i alla fall i med boken och sådana saker när man möter, ja men det är ju mer och mer vegetariskt och det är veganskt och det är liksom djurens rättigheter som är inte bara handlar om att vi ska ha schysst uppfödning av djur utan som handlar om att vilka är vi att döda djur.
Ja, visst.
Djur är också människor.
Jag kan verkligen förstå den diskussionen.
Mm.
Det är inte konstigt. Och när man, jag blir ibland rysligt beklämd när man hamnar i en bilkö bredvid en slaktbil och så ser man alla de där trynerna och de där små ögonen som tittar iväg innan de ska till slakteriet. Det är ingen rolig business.
Mm.
Men vi har flera miljarder och fler blir vi och alla ska ha käk. Så att jag tror att en del nu sitter vi ju mitt i hjärtat av Södermalm och här tror jag det finns fler veganer än någonstans på jordklotet. Liksom per kvadratkilometer. Då kan man ha råd med det. Då har man råd att välja att nej, jag ska bara käka sojabönor. Har man inte tänkt att sojabönor också kommer någonstans ifrån? Nämligen från nersågade djungler. Det är inte så jävla bra heller. Men man kan inbilda sig att man gör någonting bra i alla fall. Jakten, jag tror att den kommer att överleva. För det är ändå ett grönt, någorlunda ekologiskt, nyttigt och i alla fall lite grann etiskt sätt att proppa i oss proteiner. För vi måste ju ha proteiner, annars säckar vi ihop.
Mm. Just det. Nej, jag tänker väl mest långt
ifrån. Det råder väl ingen tvekan om att det är det. Och jag tycker mycket att trenden nu är liksom vego och vilt. Liksom. Det är inte alls samma klimatavtryck på viltkött som det är på när du ska odla upp, liksom, du ska ta vårt spannmål och sen ska du ge dem till kossor som ska äta dem och sen och så vidare. Det här så jag känner väl alla till dem, men vilt är väl ett fantastiskt alternativ.
Ja, det är det verkligen.
Min son har slutat käka kött och i princip hela familjen, men jag äter ju vilt av just det skälet. För jag tycker om kött och jag tycker det är sunt och jag ser hur mycket hjortar vi har här. Liksom. Så på något sätt, jag vet inte, för mig känns det bra. Liksom.
Jag tror allt fler tänker som du.
Mm.
Sen är det också att jakt har ju gått ifrån att vara, alltså det var ju för inte så länge sedan, så var det ju egentligen bara bondgubbar som sköt älgar och så var det grevar som sköt fasaner. Ända fram till, säg, 10-15 år sedan då trenden började vända Och jakt blev, precis som golf, plötsligt en medelklasssport. Så plötsligt började liksom folk från stan att intressera sig för jakt. Och skaffa sig jaktkort. Och plugga, liksom, plugga olika kaliber och olika blåmesar och olika sorters falkar och sånt där. Så att idag är ju jakt och jägare, det är ju en folkrörelse.
Det tror jag är en del av rastlösheten. Sökandet ut i naturen, ja, men den moderna människan är så här, jag kan inte bara, något måste jag göra, jag måste ha en konkret uppgift när jag är där. Jag kan inte bara lalla runt och plocka svamp. Då ska jag ta sånt där jägarexamen.
Och jag med, vi har över 200 000 registrerade jägare i Sverige.
Mm.
Så att det är ju liksom, jag gillar ju att generalisera och skoja lite grann och prata om djursholmsdirektörer, men det är ju en folksport.
Mm.
Eller om vi nu ska, folksyssla.
Mm.
En folkrörelse.
Mm. Ja, spännande. Du, Peter, hur ser
hur ser dina kommande 10 år ut, Peter? Vad kommer vi få se i televisionen igen? Eller kommer du fortsätta med det här? Eller ska du... vart bor du någonstans förresten?
Jag bor
i jaktområden själv?
Ja, alltså, jag bor ju mitt ute på Bonvischan. Ganska precis mitt i Skånes karta bor jag. Vilket är härligt. Jag lämnade Stockholm för 10 år sedan och längtar inte tillbaka. Men nu är det faktiskt lite roligt, nu kör jag omkring. Just när jag skulle parkera här vid Ärstagatan så förstod jag att just det, det var det här jag lämnade. Men samtidigt är det ganska kul att titta på alla sommarklädda människor som sitter på uteserveringar och lever som livets goda dagar. Det är lite frestande att sätta sig där och ta ett glas Pinot Noir och en råbiff.
Men det kan du göra en stund och sen kommer man hem igen.
Ja, det är exakt. Liksom det räcker.
Ja.
Men jag behöver inte betala massa amorteringar och massa hyra för en bilplats och jaga stålar på samma sätt. Som man måste ju jaga stålar i den här stan, annars blir det inget kul.
Du är ju en av de få människorna som jag har träffat som är en som claimar snobb.
Ja.
Kan vi inte säga någonting? Du gör snobbpodden och Connoisseur och annat. Liksom så här. Vad möter du kring det? För du måste ju tänka att det provocerar att man liksom tar någonting som andra använder som ett skällsord och säger så här, han är en jävla snobb. Och så säger du så här, här kommer jag, vad ska jag säga om mig själv? Jag är snobb.
Liksom. Ja, jag har faktiskt inte tänkt på det, men det har du rätt i. Jag tycker det är provocerande bara idag att ha skor på sig. Fan, det är ju ingen här som har skor. Alla går ju liksom gymnastikkläder fast de inte har varit på ett gym på flera år. Liksom. Jag har ofta tänkt på det, att de som ser flabbigast ut i kroppen, det är de som har mest gymnastikkläder på. Men jag tycker inte man behöver ha idrottskläder om det inte är idrott man ska utöva. Utan jag gillar handsydda engelska skor.
Alltså, vi är ju mer och mer kompisar. Det här är ju sånt jag får sitta och säga till Mattias när han håller på. Liksom. Ja.
Och varför liksom gå i en t-shirt när man kan låta en skräddare sy en skjorta som sitter perfekt?
Ja.
Det blir en helt annan njutning att leva då.
Ja. Känner du ingen upplevelse att du liksom fjärmar dig? Alltså, är du ingen rädsla att folk ska döma dig eller åsikter?
Jo, det får de gärna göra. Jag vill fjärma mig. Jag hatar folk.
Okay.
Så de kan hata mig tillbaka.
Så du trivs bra på en pedestal där borta? Man tänker, han är nog en sån här utsugare och hjärtlös och de där grejerna. Det följer nog med den där handsydda kostymen.
Ja, exakt.
Liksom. Ja.
Men samtidigt, alltså, jag tror vi är så fast i gammalt tänk om sociala klasser, om inkomster, om politisk tillhörighet. Men när jag analyserar mina egna förvirrade tankar så är jag ibland tvärkommunist och ibland är jag superkonservativ. Det är liksom, jag kan inte sätta in mig själv i ett sånt där traditionellt liksom, liksom bomanfack. Traditionellt konservativ. Det kanske man kan tro, men idag är att klä sig konservativt, det behöver inte betyda att man är konservativ.
Mm.
Jag tycker snarare man är mer punkare om man har handsydda skor än om man har liksom jumpadojer. Jag tycker att det känns ganska skönt att kunna manövrera ut från den breda massan och leva livet på mitt sätt.
Men om man nu ändå ska ha en fördom, så är det ju som jag hade innan vi träffades, så var det ju just att det är en, att han är en snobb, och mycket riktigt, du har ju snobbpodden, men också att du har ett antal, alltså du sa ju nu att du inte hade den typen av pengar, men du ger ut den här tidningen, du är alltid välklädd, väldressad. Så skulle man ju tro att den där, han har ju ärvt hur många miljoner som helst. Han är ju uppväxt med guldsked i mun. Nu vet jag att dina föräldrar var arkeologer, va?
Ja.
Tror jag. Men du ger ju gärna känslan av att det sitter 100 millar på kontot.
Ja, eller hur? Det är toppen om jag lyckas med det. Men du skulle se min bil jag har parkerat här utanför. Den har gått 27 000 mil.
Men det är en Range Rover i alla fall.
Nej, fy fan, är det verkligen inte? Nej, alltså i min by så kör man 90-tals Volvo. Mm. Som har gått minst 25 000 mil. Annars får man skämmas. Skulle man komma med en Tesla där skulle folk tro att man har en skruvlös. Mm. Man skulle inte kunna komma, jag tror inte man skulle kunna köra till mig en Tesla, för man skulle köra fast i dyngan.
Mm. Ja, men kan du förstå känslan? Alltså att det ändå, den bilden gemene man har.
Ja, men det är ju roligt om det är så.
Och varför är det kul då? För att jag tänker att det är också att man tänker så här att du inte skulle vara så approachable. Men du vill inte ha det så.
Nej,
du vill inte att rosé-tanterna ska komma fram på O'Leary's. Liksom.
Det beror på
vad det är för
hur många glas jag har druckit.
Ja,
men jag är i grunden ganska skeptisk till mänskligheten. Och tycker att det är bra att göra saker på mitt eget sätt. Mm. Och ju äldre man blir, desto mer tvär blir man ju. Känner du inte igen det?
Nej.
Det känner jag igen.
Ja, det är skönt att sitta och muttra på landet. Ja. Och så har man huggit lite ved.
Ja.
Och så öppnar man en bra flaska Bourgogne kanske.
Och det där har ju du tränat på sen du var tonåring.
Ja.
Att gubba dig liksom. Det har blivit en livsstil.
Ja.
Att grotta ner det.
Och nu plötsligt har jag blivit gubbe.
Ja.
Vilket jag har väntat på i 50 år.
Känner att du äntligen har kommit hem liksom.
Ja, så att nu har jag börjat gå i hatt och kommer undan med det. Innan var det ju så här på bolaget och bara ta av dig hatten och visa läget. Men nu ska jag höra något jävligt sjukt. Jag är 50 bast, men i vintras fick jag visa lägg på Systembolaget.
Ja, vackert vet du. Ja.
Jag vill ju liksom kyssa karn.
Ja, ja.
Jag frågade hur mycket han skulle låna, men han bara blängde på mig. Han fattade ingenting.
Nej. Jag väntar fortfarande. Jag står där varje gång och tänker, nej, okej. Stoppa ner igen.
Det där gråa skägget får du raka av i så
fall. Då får vi önska lycka till med boken nu. Det var otroligt häftigt att få snacka med dig, Pelle.
Ja, vad kul att höra.
Du är en profil. Så enkelt är det.
Ja. Tack så mycket. Det är ju ni också. Ni har ju tusentals följare på den här eminenta podden.
Ja, men det går bra faktiskt. Vi tycker att det är kul. Vi har hittat vår
nisch.
Det
är inte underbart att tjäna pengar på att snacka skit.
Jo,
det är en briljant ekvation.
Ja, men alltså, de flesta människor har ju en relation till jobb som är att något skit ska man göra, och det här är det jag hittat som gör minst ont. Liksom.
Ja.
Och vi har ju den turen att faktiskt både när vi gör de här timmarna och andra timmar komma ifrån andra ändan. Göra det vi tycker är riktigt kul och sen lägga en stund på att lista ut vem ska betala för att jag gör det. Jag tycker är riktigt kul. Då.
Ja, det är briljant.
Ja. Ja, det är en lyx vi tar emot med tacksamhet.
Det var Lacho Laiban att komma hit.
Ja, men tack så mycket för att du kom.